kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. I Bibeltimman får du lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och bibelförklaringen är över Matteus evangeliet. Du kan höra dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 64.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdags kväll då vi ska stanna i Matteus evangeliet 24 kapitel. Vi ska börja, ja, vi får nog göra en liten repetition där, men sen ska vi börja på vers 9. Och jag hoppas vi ska kunna göra lite text den här gången, för det har varit dåligt med det de sista gångerna. Det har varit så mycket annat här kring apokalyps och eskatologi och sådana här ord som vi behöver reda ut och tolkningsmönster, så att nu ser vi fram emot att komma in i texten. Vi ska nog inte repetera särskilt mycket, för att då är det risk för att det inte blir någonting annat idag. Men om ni kommer ihåg det, så sa vi det att jag ville gärna läsa det här rätt så som det står, så att säga. Och då är det så att efter inledningen i 24 kapitlet så kommer ifrån vers 4 till och med vers 8 det som vi kunde kalla för tecknen i världen. Och sedan vers 9 till och med 14 så är det tecken inom kristenheten eller inom kyrkan. Och sen från vers 15 till och med, ja, antingen till och med 28 eller också till och med 31 eller till och med 33. Det kan man nog göra på lite olika sätt. Vi ska återkomma till det. Så är det tecken i Israel. Och den där uppdelningen eller struktureringen, den är alltså min egen. Och om du läser 5 stycken olika kommentarer över det här kapitlet, så skulle du kunna få 5 olika indelningar. Och det ser man hur känsligt det här kan vara. Samtidigt så är det ju inte oviktigt hur man delar upp texterna, för det styr vårt tänkande något. När vi sen är färdiga med till och med vers 32, 31, 32, 33, då skulle man kunna sammanställa de här olika tecknen. För frågan som lärjungarna ställer till Jesus, den har vi i vers 3. De säger: när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det är ju 3 frågor, så att säga, i en fråga. När ska templet raseras? När kommer du tillbaka? Och när tar tidsåldern slut? Det är inbakat i en och samma fråga. För de tänkte sig att det var samma händelse. Alltihopa skedde samtidigt för dem. Och det har vi också ägnat ganska mycket tid åt. Så jag ska undvika det nu. Men just det här historiska å ena sidan. Och evigheten som bryter in i historien. Och så överlappar det varandra. Det är det som gör att det blir så svårt att urskilja. Vilket är vilket? Vad är bokstavligt och vad är bildligt? Vad är historiskt och vad är eskatologiskt? Och det kanske inte ens ska gå att urskilja, för att det sammanfaller i stora stycken. Om jag förmedlar evangelium genom min förkunnelse och en broder eller syster tar emot evangelium, då tar de ju emot evigheten. Då realiseras eskatologin, den yttersta tiden, i den stunden. Det sammanfaller. Och det betyder inte att det inte skulle komma en yttersta dag, för det gör det också. Så det flyter in i varandra, och det är det som gör att det sedan blir princip omöjligt att säga att så här ska det förstås, eller så här ska man strukturera, eller så här ska det tolkas. För det blir en tolkning, men vi tolkar olika och vi förstår olika. Och så måste det nog vara faktiskt. Men här i det här första avsnittet då, verserna 4 till och med 8, som jag kallar för tecknen i världen, så är det 4 saker som nämns här. Det står i vers 5 att många ska komma och säga: jag är Messias, alltså falska Messias gestalter. Och sen står det i vers 6 om stridslarm och krig. Och så står det i vers 7 om hungersnöd. Och så står det i vers 7 också om jordbävningar. Så det här är 4 tecken som ska synas på vår jord. Efter det att vi hade avslutat förra gången, så sa jag här, jag tror jag ska ta med det i alla fall, så att vi får med det på på den här CD-skivan och i radioprogrammet också, att i vers 5 där det står många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, då står det här i folkbibeln ett kolon. Många ska säga kolon jag är Messias, alltså göra anspråk på att vara Messias. Men de där skiljetecknen finns inte i grekiskan. Så min lilla privata utläggning där, den blev den att man skulle kunna läsa som så: många ska komma och säga att jag är Messias. Det vill säga alldeles riktigt, Jesus är Messias. Så skulle man kunna läsa det också. Och då undrar ni, om man nu kan läsa det så, vad skulle kunna tala för det? Jo, jag menar att det skulle kunna tala för att det står många ska komma i mitt namn. Alltså de ska komma i Jesu namn. De ska uppträda i namnet Jesus. Och de ska säga att Jesus är Messias. Det är ju där själva bedrägeriet ligger, så att säga, om det nu inte är en äkta förkunnelse. Utan det här kommer det plötsligt att syfta då på, om vi tar det tillämpade i vår tid, på präster och pastorer och vilka du vill som talar om att Jesus är Messias, men invärtes kanske inte alls leder människorna rätt. Det är en tolkning som kan vara kanske utmanande, men som jag inte menar är fel. Tvärtom så blir ju varningen ännu mer befogad om det skulle vara på det sättet. Sen så stannar det då inte vid risken att bli vilseförd, utan den yttersta tiden den kommer att märkas över hela världen. Här talas om krig och hungersnöd och jordbävningar. När det står då här i vers 7, folk ska resa sig mot folk, då finns det olika ord på grekiska för folk. Och det vanligaste ordet som används då om hedna folken, det är etnos. Det är det som används här. Och det ger åtminstone mig vissa associationer. Etnos ska resa sig mot etnos. Ni känner igen uttrycket etnisk rensning. Har vi fått lära oss nu genom krigen på Balkan. Så det är inte självklart att det är krig mellan nationer. Utan det kan också vara krig mellan folkgrupper. Etniska grupper av olika slag. Det är vad som ligger i texten. Och det öppnar ju för ett rätt så skrämmande perspektiv. Men som är kanske mer aktuellt i våran tid än någonsin tidigare. Sen står det om jordbävningar och hungersnöd. Och då kan man ju säga att det har ju alltid funnits och så. Ja, men då är vi återigen där, som jag har lyft fram tidigare, att det som sker i historien, det sker ju, klart man kan säga att krig har alltid funnits, men på något sätt så följer det med i historien, och varje gång som ett krig blir till och människor drabbas av krig, så är det som den yttersta dagen. Om inte annat så kan det vara den yttersta dagen för de som blir berörda. Det är alltså inte så att krigen nödvändigtvis behöver vara flera eller någonting nytt för ändens, som är specifikt för ändens tid, som om det inte hade funnits tidigare. Utan det har funnits med hela tiden. Men vad jag förstår när man läser det här, så är det som att det sker en upptrappning av jordbävningar och av hungersnöd och av krig i ändens tid. Och då kan man, när man bor på Jönköpingsvägen 29, se på kanal 24, och där visar de från konferenser och seminarier går hela dagarna. Det var en miljökonferens för inte så länge sedan. Och då talade man just om det här med jordbävningar och hungersnöd. Och då visade det sig att miljöförstöringen kommer, man vet alltså att miljöförstöringen kommer att bli värre om man ser det några decennier framåt. Därför att vi har redan byggt in miljöförstöringen i vårt sätt att hantera miljön. Så miljöförstöringen har så att säga ägt rum i det osynliga. Men den har inte förlösts fullt ut ännu. Utan det kommer att bli värre. Och det är ju ett perspektiv som man mycket väl kan läsa in i en sån här vers, när det talas om jordbävningar och hungersnöd framöver. Det är någonting som vi har byggt in, och nu varnar man för att det ska lösas ut, så att säga, för våra barn och för våra barnbarn. Det är alltså ingenting som vi kan göra någonting åt egentligen, utan vi får ta konsekvenserna av det. Och då vill jag att ni ska titta igen på vad Jesus säger. Nu ska vi se, var står detta nu? Det ska stå här, sådant måste komma, men nu hittar jag inte det. Jo, i vers 6, i mitten där, det står ty här. Ty, detta måste hända, och så vidare. Sådant måste komma, det är inprogrammerat. Och då tänkte jag så här, att sådant måste komma. Ja, men skulle inte Gud kunna avvärja alla de här eländigheterna? Varför står det sådant måste komma? Och har Jesus rätt när han säger att sådant måste komma? Ja, det tror vi ju att Jesus har. Men om vi tänker på ondskan. Om det finns ondska i världen, och det här kanske som gör att det är svårt för en modern människa att ta till sig. För synen på vår tid och på vår värld, synen på den moderna människan är ju i grunden att människan är god. Men det är inte vad Bibeln lär. Utan människan är ju en avfallen varelse. Avfallen i förhållande i sin relation till Gud. Och människan är ond. Och vi som är uppvuxna i en luthersk tradition, vi har det här ganska tydligt för oss, att vi är onda. Och vi ber ju ofta om syndernas förlåtelse och så. Man talar om att vi har en mörk människosyn. Men det bygger ju då på ett faktum att det finns ondska i våra hjärtan som härskar, inte bara i oss utan ibland oss och i våra relationer. Ondskan måste få sitt uttryck. Det måste komma. Därför att det är någonting som produceras hela tiden. Och det är någonting som måste förlösas och som måste göras synligt. Och när ondskan kommer till uttryck, och när ondskan skjuter fart eller blir mer energisk på något sätt, så är ju slutmålet för all ondska död. Det är ju inte så att ondskans mål bara är att tillfoga ondska eller smärta till en viss gräns, utan det syftar ju till död. Första gången som jag såg det, förutom att det står i Bibeln, Paulus talar om att syndens lön är döden. Vi tycker att det låter hemskt, men har man mediterat över det några varv så är det ganska självklart. Men första gången som det blev tydligt för mig i ett annat sammanhang än det bibliska, det var när jag läste Jan Guillous bok Ondskan. Jag vet inte om det är någon här utav er som har läst den boken, någon kanske har sett filmen, men filmen är ju inte till närmelsevis så hemsk som jag upplevde boken var i alla fall. Och där, när man läser i boken, så är det ju hela tiden frågan om de här eleverna, internateleverna som plågar. Jag tappar bort namnet på honom då, men huvudpersonen i boken. Och så är det frågan om hämnd, och så är det som en våldets spiral som trappas upp. Och det ena blir mer utstuderat än det andra. Så när man har läst ungefär 4/5 utav boken, så känner man bara en uppgivenhet över den här totala hopplöshet, totala ondskan. Som där författaren och eleverna på den här skolan ägnar tid och kraft åt att studera ut och tänka ut det ena ondare efter det andra. Och det finns ingen gräns för det. Jag känner, varför skriver man en sån här bok, tänkte jag när jag hade kommit så långt. Och kände den här hopplösheten, kände av ondskan. Det nästan smakade ondskan, luktade ondskan. Varför skriver man en sån bok? Vad slutar det? Vad är för mening med det? Och så såg jag det så tydligt att det är ingen mening med det. Utan syftet är att förinta. Syftet är död. Det är slutprodukten. Och när döden inträffar, vad har man då uppnått? Svar, ingenting. För när döden inträffar så finns det ju inte längre. När Jesus säger här om hungersnöd och jordbävningar och krig, och säger att sådant måste hända, så ser jag för mig att det är syndens lön, va? Den måste komma till ett slut. Den måste komma till död. Den måste komma till korset. Och sen på andra sidan korset så kommer uppståndelsen. Då kommer den nya födelsen. Och vi ska se här att Jesus talar om världens på nytt födelse. När Jesus talar om den sista tiden och när han talar om nya himlar och ny jord, så är det alltså en process genom död till uppståndelse där han gör allting nytt. Det är alltså inte så, och egentligen så är det på samma sätt för dig och mig som kristna. Det är inte så att Gud genom sitt ord, genom sin helige ande, försöker renovera dig och mig och göra oss till bättre människor. Utan det är det att han gör om oss. Och det här kommer vi in på lite tydligare när vi kommer så långt som till Romarbrevet, särskilt Romarbrevet 6 och 7 och 8. Där Paulus talar om att den gamla människan är korsfäst med Kristus. Det är skillnad, vet ni, på Jesu Kristi blod och Jesu Kristi kors. Och vi talar ofta om Jesu Kristi blod, hur Jesu Kristi blod renar oss ifrån våra synder. Och hur blodet ger oss rena samveten när vi blir bestänkta med blodet, som det står i Hebreerbrevet. Men vi talar inte lika ofta om korsets plats i våra liv. Men korset är nedslaget i ditt och mitt själsliv. Vad betyder det? Jo, det betyder att det är ett slut för den gamla människan. Det är slut för den kötsliga naturen. Det är död implanterat i våra liv. Och då kanske vi ryggar för det och tycker att det är hemskt. Men som kristen så kan vi bejaka detta. Därför att det betyder att det är ett slut på ondskan. Det är ett slut på synden i våra liv. Den stannar vid korset. Och Gud har slagit ner korset i vårt själsliv. Och det är också det som är grunden till och skälet till att aposteln Paulus säger att vi inte ska synda. Därför att om vi syndar, så är det inte för att det är inte så att Paulus vill moralisera över våra handlingar, utan det är det att han menar att det har ingen framtid. Därför att det är korsmärkt. Du kan aldrig bära någon god frukt i ditt liv när du syndar medvetet. Det blir aldrig några bra resultat av det. Alltså är det lika bra att avstå. Det är sensmoralen hos Paulus. Men det är någonting som är nedslaget i våra liv. Och Gud försöker därför inte förbättra den gamla människan. Eller putsa på oss. Eller måla över. Eller någonting annat. Utan han vill avsluta den gamla människan. Och så vill han nyskapa oss inifrån. Och vi är nya skapelser genom tron på Jesus Kristus. Den nya människan som är Jesus Kristus själv mitt ibland oss och i oss. Har tagit gestalt. Och han nyskapar oss. Aposteln Paulus, bara för att göra färdigt den bilden där, så att ni får med hela skeendet. Han säger i Galaterbrevet och för all del i andra Korinthierbrevet, femte kapitlet också, att vi är nya skapelser. Och då är det ett uttryck som är ett judiskt uttryck. Det är bara det att när man använder det uttrycket inom judendomen, då använder man det i symbolisk mening. Alltså om man kallades för en ny skapelse när man hade fått frid med Gud, så att säga, och allting, då var man en ny skapelse. Det gäller särskilt de som konverterade till judisk tro. De döptes, och när de hade blivit döpta så kallades de för nya skapelser. Det är därför som Paulus anknyter till det, dock med en skillnad. I kristen tro så kallas vi inte nya skapelser. Vi är inte nya skapelser i symbolisk mening, utan vi är det i verkligheten. Vi är nya skapelser. Det nya livet har börjat inom oss och ibland oss. Det vill säga, den eskatologiska verkligheten har brutit in och börjat realiseras ibland oss. Och det är det som vi ska ta fasta på, säger Paulus. Det är det som vi ska bejaka. Det är det som är vandringen i tro. Det är det som är vandringen i anden. Det är det som är relationen till den levande guden. Det är där vi ska leva. Och det kan vi göra varje dag. Och den gamla människan betraktar vi så som döende. Om inte nu korsfäst. Så åtminstone som döende eller korsfäst och därför döende. På samma sätt ser Jesus och talar Jesus i ett globalt perspektiv. Och därför så kan man ju ha lite funderingar på hur det ska gå till då, va? Men det verkar som man kan fundera och man kan undra över hur det ska bli med jorden, alltså med skapelsen, med träden, med sjöarna, med haven, med jorden i ändens tid. Och där finns det ju, skulle jag vilja säga, två olika varianter. Och den ena varianten, det är den som du hittar i Petrusbrevet, där det står att allting, himlarna och jorden, ska upplösas så som i eld. Där används ordet atomos på grekiska. Atomer alltså. Atomerna ska slås sönder. Någonting som var fullständigt otänkbart egentligen på den tiden. Men så står det i den grekiska texten. Jordkropparna ska upplösas. Och så ska då Gud skapa nya himlar och en ny jord. Det är den ena förståelsen. Den andra förståelsen, och jag tror att det finns belägg för den om man tänker inte bara i traditionen utan man tänker på några versar i Saltaren som jag inte kommer ihåg var den står nu. Men det står det att det liknas jorden som att jorden är klädd i en mantel, i en klädnad. Och i den yttersta tiden så ska den klädnaden, den syndiga klädnaden, kläs av jorden. Och så ska den iklädas den nya klädnaden. Alltså precis samma bildspråk som vi har för en människa på individuellt plan. Att den gamla människan kläs av sina syndiga kläder och så får man ta på sig dopdräkten. Och så tänker man då också med den yttersta tiden när det gäller skapelsen. Om det är på det första sättet eller på det andra sättet, det vet jag inte. Men båda sätten att förstå det här finns. Men det är ju uppenbart att Jesus talar om en ny födelse. Ni ser det i vers 8. Han säger då när han har gått igenom de här tecknen att allt detta är bara början på födslovåndorna. Och i min bibel så står födslovåndorna inom citationstecken, så att det är ett uttryck. Så att frågan är, hur ska vi förstå det bokstavligt eller ska vi förstå det bildligt? För det skulle ju kunna vara ett tredje sätt att förstå det här. Om det nu inte är så att jorden exploderar och att det skapas något helt nytt. Utan det är mer att likna vid att den gamla jorden kläs av och kläs på någonting nytt. Så kan ju det här då vara en tredje bild. Att den gamla jorden förlossas och någonting nytt kommer. Så ni ser att det finns olika bilder. Och jag vet inte om någon som kan säga att det är exakt den ena bilden och inte den andra som är den riktiga. Och det här måste vi lära oss att leva med när det gäller texterna som har att göra med den yttersta tiden. Ni hade det här tidigare, om ni tittar, jag vill bara påminna er om 19 kapitlet. Det här har vi ju gått igenom en gång tidigare, men jag sa då att jag skulle återkomma till det, och nu har jag ju gjort det. Jag vill bara påminna er då om det här, att i Matteus 19, vers 16 och kapitlet ut, där handlar det om Jesus och den rike unge mannen, han som ville bli fullkomlig. Och så blir Petrus förskräckt över det han får se då, när han får klart för sig att den här mannen inte kan bli fullkomlig. Och Petrus säger, lärjungarna säger, vers 25, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Då tar Petrus till orda och säger, vi har lämnat allt och följt dig, vad ska vi få för det? Alltså han tänker utifrån ett historiskt perspektiv. Vad kan vi människor här i historien få för lön om vi nu följer Jesus? Jesus säger till dem, amen säger er, vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt med sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Alltså där, frågan är historisk och svaret är eskatologiskt. Så de pratar förbi varandra. För lärarna kan inte fatta det här med vad som ska hända i den yttersta tiden. Medan det verkar som att Jesus förmedlar det som ska hända i den yttersta tiden. Sen kan man ju fortfarande fråga sig om inte det här delvis händer. Åtminstone finns det sådana bibellärare som hävdar så att det här på ett sätt händer då. När jag tar emot det eskatologiska skeendet här och nu och det börjar realiseras, då blir jag en som inom citationstecken regerar här i tiden. Nämligen genom min tro. Så ni ser att man måste göra vissa val eller försöka undvika göra vissa val för att inte hamna i vissa teologiska tolkningar. Det som kan vara intressant däremot att se här i vers 29, det är att Jesus vidgar perspektivet. När han stannar inte vid Israels 12 stammar utan säger i vers 29, var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller syster och så vidare kommer att få hundrafalt igen och ska få ärva evigt liv. Ärva evigt liv, men det gör vi ju här i tiden. I samma stund vi tar emot Jesus så ärver vi evigt liv. Och samtidigt så är det så att det förverkligas fullt ut när vi lämnar den här jorden. Och vi uppstår i fullkomlighet. Återigen alltså ett både och. När vi kommer sen till 20 kapitlet så har ni samma resonemang igen. Där är det i vers 20, alltså kapitel 20, vers 20. En moder till Zebedeus söner som kommer fram och undrar om den ena sonen kan få sitta på högra sidan och den andra på den vänstra sidan när riket kommer. Och Jesus svarar i vers 22, ni vet inte vad ni ber om. Det visste de ju inte i dubbel, men de hade ju ingen aning om vad de bad om. De visste vare sig bokstavlig eller bildlig mening vad de bad om. Jesus frågar, kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? Ja, det kan vi göra, men jag tror fortfarande inte de fattade vad de egentligen hade frågat om. Och de vet inte vad det eskatologiska skeendet är. De vet inte vad som ska hända vid den yttersta tiden. När alla apostlarna och var och en ska sitta tillsammans med Jesus Kristus och regera på jorden. Alltså de kan inte begripa vad de har frågat om egentligen. Och Jesus kan egentligen inte svara på den frågan heller. Han kan inte därför att de inte skulle förstå det. Det är två olika världar som möts. Så det är det historiska och det eskatologiska igen. Det eskatologiska, jag vill gärna se det som ett både och. Alltså att det eskatologiska realiseras här och nu. I mitt liv och i vår gemenskap. Och därför så känner jag mig optimistisk när jag tänker på den kristna gemenskapen i Värnamo församling. Jag tänker mig optimistiskt, inte därför att vi människor skulle kunna bli bättre. Eller för att den gamla människan och hennes relationer skulle kunna bli trevligare eller någonting sånt. Att bli mysigare i gemenskap. Inte så va. Men jag tror verkligen att Jesus är mitt ibland oss. Och jag tror också att det finns ett syfte med hans närvaro ibland oss. Nämligen att han själv ska träda fram. Och varför inte? Varför skulle han inte kunna träda fram på ett påtagligare sätt i vår skröpliga gemenskap? Är det inte till och med så att han skulle kunna göra ännu bättre i vår skröpliga gemenskap? När det är uppenbart att vi är syndiga och vi är skröpliga och vi kan inte prestera någonting. Och ändå så händer Guds härlighet ibland oss. Så jag vill gärna se det som att Jesus längtar efter att förverkliga eskatologin i den kristna gemenskapen här på jorden. Det betyder ju inte att den inte skulle äga rum till fullo när vi sen kommer till den yttersta dagen. Det är alltså ett både och, det har börjat förverkligas nu. Men det ska förverkligas först till fullo på den yttersta dagen. Och det gör att jag läser de här verserna som ett både och också. Så det är inte bara ondskan här med krig och hungersnöd som man kan läsa om att det har alltid skett och det kommer att ske i ändens tid. Utan det är också med Guds närvaro och det eskatologiska skeendet. Det sker nu och det kommer att ske. Då tror jag vi lämnar det här med födslovånderna som det står om i vers 8. Allt detta är början på födslovånderna. Så Jesus talar uppenbart om en process som kommer att, om man använder den bilden, så kommer den här processen alltså att förstärkas. Allt eftersom förlossningen närmar sig så kommer både smärtan och glädjen, förväntan, att tillta. Sen kommer då i vers 9 till och med 4 tecknen inom kristenheten eller inom kyrkan. Och då läser jag de verserna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Hade man nu läst det här bara så att säga på ett bildligt sätt och inte så bokstavligt som jag gör, då hade man lyft fram vers 13. Och så hade man sagt, poängen med den här texten, det är att vi ska vara uthålliga in till slutet. Vi ska få styrka och tröst genom den här texten. Vi ska veta att Herren är med oss och att vi kommer att bli frälsta om vi håller ut. Det är liksom budskapet. Och det tror jag naturligtvis också att det är. Men frågan kvarstår då om man kan förstå det här också i mer bokstavlig mening. Och det vill jag tro att det är på det sättet. Och då är det tre stycken tecken som nämns här, radas upp här. Det första är i vers 9, då ska man utlämna er, alltså förföljelsen. Och sedan i vers 10, och det är ju hemskt när man läser det, då ska de förråda varandra, alltså förräderi. Och varandra här, det är ju de kristna vi talar om. Och jag förstår. Då ska man utlämna er. Alltså det är ju, han talar ju till sina lärjungar. Då ska många komma på fall. De ska förråda varandra. Det är ju ett annat perspektiv. Det är ju liksom i den inbördes gemenskapen när man förråder varandra. Och det var inte främmande för de första kristna. För när förföljelsen gick under 60-talet till exempel, eller 120-talet, och ja, det kommer ju omgångar där, den ena värre än den andra, då har vi ju bevarat minnet utav martyrerna. Och liturgin började på martyrernas gravplatser. Innan vi hade några kyrkor så firade man nattvarden på gravstenarna. Så att man tog sig till kyrkogården och så på de gravstenar där man visste att martyrerna var begravda, där firade man nattvardsmåltiden. Det hade man som altar alltså. Och det här har vi bevarat och det har vi kärt i kyrkohistorien. Men det som vi inte har bevarat, det är att det faktiskt fanns människor också där man förrådde varandra. Det finns berättelser hos kyrkofäderna där biskoparna har förrått kristna församlingsmedlemmar, eller biskopar är ju kyrkoherdar på den här tiden, församlingsföreståndarna, där man har förrått och utlämnat kristna medlemmar för att själv bli förskonad, för att själv inte behöva lida martyrdöden. Det finns exempel på hur man har utlämnat evangelieboken, alltså Bibeln. Då kan man tycka att det är väl en ringa sak, men det var ingen ringa sak på den tiden när det bara fanns handskrivna ett fåtal exemplar i hela världen. Så det var ju, ville man ju lägga beslag på och bränna. Och de var ju helig skrift, så att det gjorde man ju vad man kunde för att gömma undan. Men det finns berättelser där det här har utlämnats. Så att man känner till det här från den första kristna kyrkan med förräderi. Och nu så talas det om att i den yttersta tiden så ska sånt hända igen. Jag vet inte om du har tänkt den tanken, men Det är ju inte någon vidare tanke precis som man tänker sig i vår kristenhet, att man börjar förråda varandra och vi inte kan lita på andra kristna eller kanske ens på oss själva. Men det finns med som ett tecken på den yttersta tiden. Vi går in i en tid som, se om jag, hur jag ska kunna reda ut det här, men jag försöker göra det här som en tillämpning också på vår tid, att den tid som vi går in i, en del menar att den redan är här, den kallas för postmodern tid. Och skillnaden mellan moderna tiden som 1800- och 1900-talet kan man säga, kallar man för den moderna tiden. Upplysningstiden är samma, det är synonymt uttryck som den moderna tiden. Men vad kommer efter moderniteten, efter den moderna tiden, efter upplysningstiden? Och då talar man om den postmoderna tiden. I den moderna tiden så hade man förnuftet, vetenskapen i fokus kan man säga. Utgångspunkten för den världsbild vi har är det egna förnuftet. I den postmoderna tiden så är det inte på det sättet längre. Utan nu har vi i vår tid kommit fram till att förnuftet är inte det högsta. Och vi har dessutom kommit fram till att det finns olika förnuft. Att en människa kan säga på ett sätt och en annan på ett annat sätt. Och båda kan ha vetenskapliga belägg och vi vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Så varje utsaga som gör anspråk på att vara sann eller verklig i den postmoderna tiden är inte sann eller verklig i absoluta termer. Utan sanningen är någonting som den personen då, så är sant för den personen så att säga. Sen kan det ju vara så att det finns någonting som är sant för många personer. Men då har vi ju plötsligt en annan syn på kunskap. Nämligen att kunskap, det är någonting som man har tillsammans. Vi är tillsammans överens om att det är på det här sättet. Och därför så är det på det här sättet. Men det kan ju finnas andra gemenskaper på andra sidan jordklotet som har en annan uppfattning. Och så har vi inga absoluta normer i den postmoderna tiden. Man talar också om att det här kommer in inte bara i tiden utan det kommer in i vårt samhälle. Då använder man ett annat uttryck. Nämligen det mångkulturella samhället. Och det här är frågor som man brottas med nu. Jag satt så sent som igår och pratade med någon när det gällde integrationen i Värnamo. Och då pratade man om att Värnamo kommun har avsatt 500 000 för integrationsprojekt. Och det är ju Pingstkyrkan som ska jobba med det här särskilt. Och då klämde jag lite på den här personen och frågade, ja men integration, är det verkligen bra det? För det är en fråga som man, förut har man alltid tyckt och tänkt att integration är bra. Alla invandrare, de ska bli som svenskarna. De ska integreras i samhället. Men i den postmoderna tiden så är det inte säkert att man tänker så. I mångkulturella samhället så kanske man tänker, ja men de har ju sin bosniska kultur och den är värdefull, den ska bevaras. De ska inte integreras. Utan det vi ska göra är att vi ska ha olika kulturer i samhället. Och så ska vi lära oss att respektera de olika kulturerna och leva i ett mångkulturellt samhälle. Och då är integrationen plötsligt inte önskvärd. Så ändras saker och ting. När man talar om ett pluralistiskt samhälle, och det gör de flesta samhällsteoretikerna idag, då finns det olika sätt att förstå det här med pluralism. Och då brukar man göra en grov indelning av de olika pluralismerna. Så att den ena huvudet, om man gör delar in det, använder två olika begrepp, så är det första begreppet deskriptiv pluralism, alltså beskrivande pluralism. Och då menar man helt enkelt bara det att man konstaterar att i vårt samhälle så finns det olika kulturer, olika grupper, det finns en pluralism. Och man värderar inte det, utan man bara konstaterar att det är så. Och börjar man sen tala om etik och sådana saker, då försöker man inte ge den ena gruppen rätt före den andra. Utan då försöker man hitta en övergripande etik som är gemensam för alla. Till exempel, vi ska vara snälla mot varandra. För då kan alla grupper, oavsett om de är buddhister eller kristna eller ateister eller vad de är, så kan man ha en gemensam norm som säger vi ska vara snälla mot varandra. Och alla kan leva efter det fastän vi är olika. Det är deskriptiv pluralism. Men så finns det ett annat uttryck, och det är den ideologiska pluralismen. Och den skulle jag vilja höja ett varningens finger för. Den ideologiska pluralismen, det är den som bejakar pluralismen men säger att alla måste bejaka pluralismen. Och då är det en ideologi och en värdering i det sättet att tänka som gör att de som inte bejakar pluralismen, de marginaliseras. Man säger, och ni känner säkert igen det här fast ni kanske inte har tänkt på det här sättet. Man säger så här att vi ska vara toleranta mot varandra. Men en del säger att vi måste vara toleranta mot varandra. Det betyder att de som inte är det, de blir intoleranta. Och då blir de föremål för kritik, om vi uttrycker det milt. Och så tänker man inte på att det här är ett uttryck för en ideologisk pluralism. Det vill säga, när man säger vi måste vara toleranta mot varandra, då har man gett uttryck för en värdering, en ideologi, ett måste. Det vill säga, man har gett uttryck för någonting som man menar är absolut sant. Det finns de som säger så här. Det finns en engelsk professor, McGrath, som har skrivit om det här. Och han säger till exempel att det finns de som säger att ingen kan veta vad som är sanning. Vi har till och med en ärkebiskop i vårt land som har skrivit en bok som heter någonting sånt. Jag har inte sanningen. Men så kan man inte säga, menar han. Därför att om man säger så, hur kan man då veta att man har rätt? Alltså, det finns en inbyggd motsägelse i den ideologiska pluralismen. Om man säger jag har inte sanningen, hur kan han veta det? Han kanske har sanningen. Och det hela slutar med att vi måste alltså respektera varandra. Du får ha sanningen och du får uttrycka sanningen. Och jag får tro på evangeliet. Jag får säga Jesus är vägen, sanningen och livet, och jag får predika det. Och någon annan som är buddhist får säga att det här är den enda sanna livsfilosofin. Vi måste bejaka varandra. Vi måste tillåta varandra att ge uttryck för våra övertygelser. Men den ideologiska pluralismen gör inte det. Därför den säger att ingen får säga så. Och då låter det väldigt fint. Men det är ju livsfarligt. Varför vill jag ta upp det där då? Jo, därför att här talas det om många falska profeter i vers 11. Och jag tror att det här är en sån där fallgrop. Att det finns de som träder upp alltså och säger att jag har inte sanningen. Men det de säger i andemeningen är att jag har sanningen och ni måste tycka som jag. Så att ni ser upp med den motsägelsen där. Och det kan ju vara så också att om alla nu måste vara, ingen får ha sanningen och alla måste vara toleranta. Ja, då blir ju de som är uppfattas som intoleranta eller som menar att de har sanningen, som en stackars enkel predikant kanske har då, va. De blir ju naturligtvis offer för det vi talar om här. Förföljelse och förräderi. De blir lovliga byten plötsligt. Det är resultatet av den ideologiska pluralismen. Och det tror jag hör hemma i en postmodern tid. Jag hoppas att det inte blir en sån utveckling. Men det är ju bäddat för en sån utveckling. Nu vill jag hinna med, när vi ändå talar om sanningen här, ett annat bibelställe. Ni ser här att i vers 12 så står det att laglösheten kommer att tillta och kärleken svalna. Och slå upp nu i andra Thessalonikerbrevet, för det här är någonting som Paulus utvecklar. Och jag tror att Paulus utvecklar det som han har hört från Herren Jesus. Alltså, eller åtminstone det är samma budskap så att säga, fast det är mer utvecklat i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Där det talas om laglöshetens människa. Laglöshetens människa, andra Thess 2. Kallas också för antikrist, om man läser igenom det i sin helhet. Vi kan inte fördjupa oss nu eller gå igenom det här i detalj, utan jag vill bara visa på en princip här som hänger ihop med det här med den ideologiska pluralismen. Det står till exempel i vers 3: låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud, och så vidare. Och så står det i vers 7: redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Alltså, det är samma tänkande som det vi talade om hungersnöd och jordbävningar och så. Laglösheten har ju alltid varit verksam. Men i ändens tid så ska det intensifieras. Och till och med personifieras. Den laglöse ska träda fram. Men den laglöse kan inte träda fram, som ni ser i vers 7, förrän han som håller tillbaka har röjts ur vägen. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Så det är någonting eller någon här som hindrar laglösheten från att träda fram. Som hindrar att det stora avfallet äger rum. Men när den personen eller den makten är borttagen, då kommer det som står i vers 3, att det stora avfallet, och då kommer laglösheten och då svalnar kärleken. Vad är det som hindrar? Det står i vers 10 om de som, nu ska vi se, nu är det så lång mening där så att det blir, jag får nästan läsa från vers 9 då för att läsa hela meningen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet, som bedrar de som går förlorade. Här har du avfallet, de som går förlorade, de som röjs ur vägen, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade sanningen, så att de kunde bli frälsta av sanningen. Alltså här framställer Paulus det som att det är sanningen som hindrar det stora avfallet. Det är sanningen som gör att laglösheten hålls tillbaka. Så länge sanning och rätt råder, så kan inte laglösheten ta över. Men när sanningen försvinner, då tar laglösheten över. Ni hänger med på det? Så det vill jag att ni skulle se, därför att ni skulle koppla det till det här med den ideologiska pluralismen och den moderna tid som vi lever i, eller postmoderna tid. När sanningen, när man säger jag har inte sanningen, och Guds ord inte är sanningen som får råda och regera ibland oss, eller Jesus Kristus själv som är vägen, sanningen och livet, när inte han får härska, då öppnas vägen för laglösheten. Och jag tror att det går att se ganska tydligt om man vill se det. Om man har ögonen öppna i vår tid, så är det inte svårt att se de här makterna, hur de spelar med varandra i vår tid. Tillbaka då till Matteus 24, vers 12. Eftersom laglösheten tilltar, och den kan ju som sagt vara bara tilltal när sanningen försvinner, då kommer också kärleken att svalna hos de flesta. Då kommer förföljelsen, då kommer det att man förråder varandra. För det finns ju inget som är rätt och fel i djupaste mening längre. Utan här gäller att rädda sitt eget skinn. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det vill säga den som håller fast vid sanningen ska bli frälst. Gud ensam är den fasta punkten, så att säga, fasta punkten i tillvaron. Åtminstone så vill jag som kristen bekänna det så. Att det Gud har gjort genom Jesus Kristus, det är den fasta punkten i tillvaron. Det är det som jag hänger upp mitt liv på. Därför kan den kristna tron aldrig vara någonting som man har som ett sorts särintresse. Eller någonting som man ägnar söndagsförmiddagarna åt. Utan man måste ha, livet är byggt på den grunden. Gud måste få vara nummer ett på livets alla områden. Sanning, han som är vägen, sanningen och livet. Är sanningen, vägen, sanningen och livet i mitt liv, så att säga. Och den som håller fast vid detta, han ska bli frälst. Som det står i vers 13. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Så undervisar Jesus. Och så tolkar jag det här avsnittet och förstår det. Sen står det då i vers 14. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Det ska jag vänta lite grann med den versen. Därför att det kommer ju sen i 28 kapitlet. Den så kallade missionsbefallningen. Vi bara konstaterar det igen. Jag har sagt det tidigare. Att den versen som talar om att evangelium om riket ska predikas i hela världen. Den öppnar ju upp för en mellanperiod. Alltså det är ju inte så att Jesus kommer tillbaka medan lärjungarna står där och väntar. Och så allting klappat och klart. Utan det gick ju decennier, det gick ju sekler. Det har gått 2000 år. Det kunde de första kristna inte förstå. Men i det ordet så finns ju det perspektivet. Så att för oss borde det inte vara så märkligt att det har gått så lång tid utan att Jesus har kommit tillbaka. Det hänger ihop med missionen. Det ska vi som sagt återkomma till. Då har vi gjort tecknen inom kristenheten eller tecknen i kyrkan. Och då har vi tecknen i Israel kvar. Och det är, nu ska vi se här. Ja, vi hinner nog börja på det i alla fall. Tiden drar iväg här. Men det är alltså verserna 15 till och med 28. Och vi får se hur långt vi ska läsa här, men vi kan väl läsa till och med vers 22 där till att börja med. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Vi är de som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades så skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Jag kallar det här för att det är tecken i Israel. Och det så bygger jag det på det som står i vers 15. När det talas om förödelsens styggelse som det talas om hos profeten Daniel. Alltså förödelsens styggelse, det var ju Antiochus den fjärde Epifanes, alltså den här erövraren som kom in i Jerusalem och som gick in i det allra heligaste och röjde upp i det allra heligaste och satte upp ett porträtt på sig själv på nådastolen parken. Alltså höjden utav hädelse. Det hände 164 efter Kristus och nu säger Jesus här att det kommer att hända igen. Det är en kränkning utav det judiska till sin yttersta spets. Och sen så står det också, de som är i Judén ska fly bort till bergen. Det talar ju också för att vi befinner oss i Israel rent geografiskt. Och det talas om att i vers 20 om att vi ska be att det inte sker på en sabbat. För sabbaten har ju viss betydelse för judarna, som ni vet. Inte för oss andra på samma sätt. Och så står det i den sista versen som jag läste, vers 22. För de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. De utvalda, vilka är det? Jo, det är det judiska folket. Det är de som är de utvalda. Inte minst på den här tiden. Man kan kanske tolka och undra om det verkligen ska vara så. Men på den här tiden var det ingen tvekan om det när Matteus skrev det. Det utvalda folket är ju Israel. Därför menar jag att det här är tecken i Israel. Och jag menar att det blir ännu tydligare när vi kommer längre in i texten. Vi får ta en bit i taget bara. När jag förberedde mig på eftermiddagen och läste igenom det här och tänkte, så blev det så klart för mig att ja, men det här förutsätter ju en sak. Det här förutsätter ju att landet Israel finns. Det förutsätter ju att det judiska folket kommer tillbaka. Ni kommer ihåg att jag sa det, att det finns de som menar att ja, det judiska folket, de uppfattar det här som politiskt och nationellt. Och det här är ju ytterligare tecken på det i sådana fall. Men det kan vi nog inte tro på som kristna, utan det judiska folket, de får sina löften uppfyllda i Jesus Kristus. De är hänvisade till att tro på Jesus Kristus och ingenting annat. Allt det där som kan förstås bokstavligt, det får vi nog lägga åt sidan. Och så har man ju hanterat de här texterna ända fram till efter andra världskrigets slut. Då gick det inte att säga det lika enkelt. Av det enkla skälet att det judiska folket överlevde. Om inte andra världskriget hade blivit förkortat, så hade inte de utvalda blivit frälsta, om ni får liksom anspela på de här verserna. Men de överlevde och de fick tillbaka landet Israel. Det blev en nation 1948. Och då menar jag att då har ju det hänt. Och om det har hänt, då måste man nog läsa de här texterna i det ljuset också. Alltså det är historiska texter. Och jag känner mig på trygg mark på så sätt att jag är övertygad om att de första kristna uppfattade det ju absolut så. Och judarna uppfattade det ju definitivt så. Självklart. Det var ju inte någon andlig förståelse allt det här som man läser om i Gamla testamentet och som handlar om Israel. Inte ens det här avsnittet utav Jesus kan ju förstås om inte landet Israel finns. Då finns det i och för sig teologer som menar, ja, men det här gick ju uppfyllelse år 70 när man rev templet och så upphörde ju Israels nation. Ja, men då kan vi ju riva ut den sidan ur Bibeln. Behöver vi ju inte den då? Då är det inte den aktuell längre. Eller också så är den aktuell i så mått att det faktiskt sker hela tiden och att det går i uppfyllelse igen i ändens tid. Jag ska återkomma till det där med Israel. Men vi ska inte ta mera än så nu. Jag bara konstaterar då här att om det här är ett tecken på den yttersta tiden, och nu talar vi om den yttersta tiden i ordets bokstavliga mening, då läser vi här om en invasion av nationen Israel. Israel ska invaderas i ändens tid. Och det går inte att invadera om det inte finns, som sagt. Och det står också att den händelsen i den yttersta tiden, den sista gången det händer så att säga, den ska bli så svår att den saknar motstycke. Vi vet ju, om vi har läst lite historia, hur förskräckligt det var år 70 när Jerusalem jämnades med marken. Vi känner till berättelsen om den andra delen i det judiska kriget på Masada. Här säger Jesus att det sista gången så kommer det att överträffa all ondska. Om den tiden inte blir förkortad, det som vi kallar för Harmageddon, om vi ska plocka in andra texter, så skulle ingen människa kunna överleva.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 64 du lyssnade till. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF och de sände sin söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.